Jag heter Pernilla Söderblom och i dagens avsnitt av Jämställdhetspodden så besöker vi en föreläsning på Stockholms universitet. Föreläsningen heter Varför tjänar kvinnor mindre än män? Och är ett seminarium om värdediskriminering och lönesättning.
Det är jättekul att det är så många som har litat sig fram i detta regniga Stockholm till universitetet för att diskutera en av de absolut mest intressanta frågorna som existerar, nämligen varför vi som är en majoritet här inne tjänar mindre än ni som är en minoritet. Hur kan det komma sig att kvinnor tjänar mindre än män och vad kan man göra åt saken? Det där var vi en hel hop av organisationer som sa att det måste gå att göra något åt saken. 2012, då bildades 1551-rörelsen. Och 1551-rörelsen består av Sveriges kvinnolobby och alla våra medlemsorganisationer. De är 44 stycken. 45, just det, vi godkände det i förrgår. Precis det. Men vi har också med partiernas kvinnoförbund, eller i den mån som de är halvmera talespersoner eller utskott. Man diskuterar lite olika, men de är med. Vi har, och vilket glädjer mig väldigt mycket, ett enormt brett samarbete med den fackliga rörelsen. Vi har med från SAKO-sidan, TCO-sidan, LO-sidan. Vi gick samman och sa att vi kan gemensamt sätta press för jämställda löner. Och vi sa ojämställda löner byggs strukturellt i samhället. Om man då vill få bort de ojämställda lönerna måste man alltså jobba strukturellt. Det räcker inte med att säga att du måste bli en bättre löneförhandlare eller någonting sånt. Att göra allt till individuella frågor. Det är samhället som sätter upp strukturer där vi har vår möjlighet att agera som aktörer. Det är svårt att vara så smart löneförhandlare i ett samhälle som har gjort det till en slags regulativ princip att kvinnor ska ha lägre lön. 2012, då vi bildades, då formade vi siffran 1551. Och i år är det alltså 1556. Så vi kan ju glädja oss 5 minuter mer betalt. Skillnaden om man tittar på procent när man tittar på den faktiska löneskillnaden, den har minskat med 0,9%. Jag satt och roade mig och räknade ut vad blir det om man lägger ut snittet på de här åren. Det blir 0,225%. Och en liten snabb uträkning visar sig att då dröjer det 60 år ungefär innan vi har jämställda löner. Det slog mig då också att vår lilla prinsessa Estelle, hon föddes också 2012, samma år som 1551-rörelsen bildades. Och hon kommer i princip att vara en folkpensionär. Om vi är så duktiga som det har visat sig att vi är idag. Idag så ska vi sätta fokus på det som är det allra svåraste, nämligen värdediskriminering. Det andra kan vi alltid diskutera, den statistiska diskrimineringen. Alltså med kvinnor har ju annan utbildning och jobbar ju med deltid. Och allt det där kan man kan blottlägga det, man kan förstå det, man kan visa hur det hänger ihop. Men det är ju den här obehagliga frågan om värdediskriminering som vi tänkte att vi skulle gå igång idag. Och dagen kommer att inledas av Agneta Stark. Agneta är ju en gul för oss som har varit intresserade av ekonomi. Av en feministisk förståelse av arbetsmarknaden och dess funktionssätt. Så vi är kanonglada att du ska inleda 30 minuter. Sen kommer vi ha förhoppningsvis, jag har sagt åt dem, ni ska vara peppiga och snabba och rappa och roliga. Eller typ så. 4 unga som ska tala om lönestilen. Men ni får vara precis som ni är. Det blir kanonbra alltihopa. Men rätt så korta inlägg, 4-5 minuter. Sen kommer Irene Wennemo, hoppas vi. Är hon på väg?
Hon skulle komma lite senare.
Hon kommer lite senare. Alltså statssekreterare och arbetsmarknadsminister Ylva Johansson. Hon kommer att säga, vad gör regeringen då? För 1551, 1556, rörelsen har ställt som de här strukturella kraven. Heltidsfrågan. Jobb ska vara heltid. Jämställd föräldraförsäkring. Och kartlägg hur det går. Då återinför de årliga lönekartläggningarna. Det är våra krav. Det hoppas vi nu att Irene Winnebo ska komma och säga. Men det tänker vi också göra. Och sen ska vi ha en liten diskussion. Men nu ska inte jag pladdra mer. Utan nu hälsar jag Agneta välkommen att tala för oss.
Ja, nu är det 8 mars snart. Och det känner man igen på förberedelser för seminarier. Det är som att kolla att julgransfoten är i form till jul och att julgransmattan är där den ska och har man lagt hemma om man lagt åt det hållet. Och sen handlar det om att förbereda talen och det är ju som att planera julklapparna. Och sen firar man 8 mars och så lägger man undan alltihopa och så börjar man igen i februari om ett år. Nej. Eller jo. Vi får väl se vad ni säger när jag är färdig. Finns könsrelaterade löneskillnader? Det är faktiskt en fråga som ställs. Och jag tänkte göra den här halvtimmen till ett stenhårt, logiskt och ekonomistiskt mellanspel i era liv. Så låt oss börja med frågan, finns könsrelaterade löneskillnader? Och så säga, nej, de finns inte. Detta svar förekommer idag. Det gavs på Svenska Dagbladets ledarsida i förrgår. Och då är det inte bara nej, utan om det nu skulle finnas något ditåt så är det en slump. Eller om det finns något ditåt så är det rätt. Eller bra. Eller naturens ordning. Vi kan lämna det där här. Jag kommer tillbaka till det så småningom. Finns könsrelaterade löneskillnader? Tja, jura, okej då. I statistiken finns den utan minsta tvivel. Och det finns också kvar när man sorterar bort skiljande företeelser som deltid, olika utbildning, olika ålder, olika nivå på chefskap, olika antal anställda man är chef över och allt vad ni vill. Så i statistiken utan minsta tvivel, ja. Men här kommer invändningen. Men vem kan lita på statistik? Med statistik kan man visa, säga precis vad som helst. Och jag har åtminstone 100 gånger fått invändningen. Min sekreterare, min granne eller min fru säger att hon har mera lön och hon är nöjd med det. Så går det inte till när man diskuterar cementimporten. När man har siffran på landets cementimport så är det ingen som säger, ja men jag importerade ingen cement förra året. Så det är ingen cement. Och det ligger faktiskt på samma nivå på dumskalan. För det här diskuteras också, och det har jag varit med om kanske bara 20 gånger, när man har gjort en totalundersökning så får man fråga, men vad är den statistiska signifikansen på det där? Och ni som är hemma i statistik fnissar nu, och ni som inte är hemma i statistik får reda på att statistisk signifikans, det måste man diskutera när man gör ett urval ur en stor mängd och undersöker dem. Om man undersöker alla så har man undersökt alla och då är alla med. De är naturliga. I historien har det funnits löneskillnader mellan kvinnor och män. Påtaglig värdediskriminering. Påtaglig olikhet mellan grupper. Exempelvis brist på barnmorskor på 30- och 40-talet. Bland annat Kristina Florin, verksam här i husen, har visat vad hände när det var brist på barnmorskor. Höjde man lönen? Nej. Man beordrade barnmorskorna att tjänstgöra i varannan helg istället för var tredje helg. Det är alltså ett närmast militärt sätt att hantera saken. Medan bristyrken inom traditionellt manliga yrken, ingenjörsyrket till exempel, har man höjt lönerna. Det var så sent som 1960 som arbetsmarknadens parter, LO och arbetsgivarna kom överens om att man under en femårsperiod skulle slopa de särskilda kvinnolöner som dittills fanns. Där fanns det alltså tariffer för normallöner i industrin och så var det ett lägre belopp om det var en kvinna som var registrerad på ett visst arbete än om det var en man. Det var alltså antaget att det var identiska arbeten och kvinnorna skulle ha mindre. Det var en diskussion som har ganska starkt stöd av både kvinnor och män. Kvinnor för att de ville ha mer betalt för samma jobb och män därför att de inte ville bli utkonkurrerade av billigare kvinnor för samma jobb. Och båda delarna är fullt begripliga, eller hur? De löneskillnader som brukar kallas för oförklarade. Ni kan ju bara leka med tanken att vi kallar dem för lättförklarade istället för oförklarade. Är 4-6%, ibland 3, ibland 8%. Och de är så små, så vem bråkar om det? Ja, varenda avtalsrörelse bråkar om siffror som är lägre än så. Men det är en invändning som kommer, ni är nästan framme. 15, 56, var 17, en timme hit eller dit. Och det är alltså argumentet, de är betydelselösa. Ett väldigt vanligt argument är att de går över av sig själva, särskilt om ni inte bråkar om dem. Och det säger någon här framme, det tror vi inte på. Ja, men låt oss leka med tanken. Varför är det flygstrejk just nu? Är det för att man inte ska framföra sina krav eller för att man ska framföra sina krav? Sen kan man gilla eller ogilla flygstrejken, det är en helt annan sak. Men föreställningen, särskilt att kvinnor gör störst framsteg när de inte kräver dem, den är historiskt falsifierad. Uppifrån och ner och från vänster till höger och mitt i också. Det är helt enkelt inte sant. Om man inte talar om vad problemet är så bryr sig ingen om att försöka lösa det. Men de går över av sig själva, ja, i viss mån. Och Anita Nyberg här, som sitter här inne, har visat i en rapport till Delegationen för jämställdhet i arbetslivet, ja-delegationen. En mycket intressant hemsida med rapporter för den som gillar att få grundliga fakta. Har visat att bland de allra yngsta och nyaste på arbetsmarknaden så har utjämning skett. Och det är huvudsakligen så att unga män har numera inte bättre villkor än unga kvinnor. Alla har det lika dåligt. Och det är jämställt. Det behöver inte vara bra, men det är jämställt. Så därifrån kan vi se att en utjämning har skett. Om den är av sig själv eller inte, det kan vi diskutera. Det beror på att kvinnor är intresserade av andra saker än pengar. Kvinnor anser sina jobb så viktiga. Det är ofta vård och omsorg. Kvinnor tycker att det är viktigt att göra ett bra jobb. Pengarna kommer i andra eller tredje hand. Det beror på att kvinnor beter sig så att de här löneskillnaderna blir oundvikliga. De väljer fel utbildning, tar fel arbete, har fel arbetsgivare och löneförhandlar på fel sätt. Och då har vi en ny intressant observation. Löneskillnaderna är störst bland de som är högst upp i hierarkin på arbetsmarknaden. De högst avlönade. Och då får vi den intressanta slutsatsen att det skulle alltså vara de kvinnorna med högsta positionerna i arbetslivet som har valt fel utbildning, tagit fel arbete, fel arbetsgivare och löneförhandlat på fel sätt. De är ytterst högt placerade. Och om man testar påståendet på dem så blir det uppenbart att nej, det är inte det handlar om. Och att just den gruppen kvinnor vore mindre intresserade av pengar än motsvarande grupp män, det skulle i alla fall kräva en grundlig undersökning innan man kom fram till det. Man kan ju också säga att motsatsen, precis utan att man behöver inte ens vara feminist, de beror på att män beter sig så att de blir oundvikliga genom att män väljer rätt utbildning eller ingen utbildning men får jobbet ändå. Tar rätt arbete, har rätt arbetsgivare och löneförhandlar på rätt sätt. Och det är väldigt många män som inte håller med om det. De tycker inte att de löneförhandlar särskilt mycket. De tycker inte att de har valt strategiskt. Och det är här som den här strukturen kommer in. Det är lättare att diskutera löner om man plockar bort kön. Och om man räknar genomsnitt. Och sen finns ytterligare, ja, jo, visst finns det löneskillnader. Men det finns viktigare saker att diskutera. Och ett nyligt argument jag fick var, tänk på kvinnorna i Sudan. Det finns all anledning att tänka på kvinnorna i Sudan. Det finns all anledning att bekymra sig för hur kvinnor och män utsatta lever över hela världen. Men de har tagit håken inte i en diskussion om svenska löner att göra. Åtminstone inte om man inte tänker på kvinnor och män i Sudan när man nu också diskuterar flygstrejken. Eller vilken förberedelserna inför höstens stora lönerörelse. Så det finns viktigare saker att diskutera. Men det betyder inte att man inte ska diskutera löner. Finns könsrelaterade löneskillnader? Jo, de finns. Ja, de är ett bekymmer. Man borde verkligen göra någonting åt dem. Men tyvärr är det inte läge just nu. I högkonjunktur är det nämligen löneglidning och bristyrken som driver på löneutvecklingen. I lågkonjunktur så har man faktiskt inte råd med sånt. Vi kan inte hålla på med justering av relativa löner när vi fightas för det svenska arbetslivets omvandling och hur människor överhuvudtaget ska ha några jobb. Så det gäller det ungefär som en kraka som inte fick gå och inte fick åka och inte fick vara klädd och inte fick vara oklädd. Det ska varken vara högkonjunktur eller lågkonjunktur. Det gäller att pricka det ögonblicket och då gäller det att diskutera löneskillnader. Vad är då lön? Ja, det beror på hur man ser på det. Lön är någonting som människor får för sitt arbete och de använder att leva på. Då är leva på aspekten viktig och familjeförsörjar begreppet är viktigt. Om det är många som ska leva på det, om det är många som är beroende, så är det viktigt att lönen räcker till det. Det kan man göra via lönen, vanligare numera att man gör det via skattesystemet. Men föreställningen om vem som är familjeförsörjare spelar stor roll. Lön sätts enligt traditionell ekonomisk teori efter marginalproduktiviteten. Och den bygger på att det är hur produktiv man är på jobbet på den sista lilla ögonblicket man arbetar som ska sätta lönen. Det är en vacker teori. Den är väldigt svår att belägga i verkligheten för den bygger på helt orealistiska antaganden. Den bygger på fullständig kunskap hos både den som sätter lönen och den som förhandlar om lönen eller tar emot lönen. Den beror på fullständig möjlighet att den anställda går därifrån och tar ett annat jobb om man inte kommer överens. Och den gör att långa kontrakt blir snarare hinder än någonting annat. Och sen kan man ju göra de här mer vulgära exemplen. Jag är inte säker på att den som är mest produktiv i svenska banker är den verkställande direktören. Men det är utan tvekan så att den personen har den högsta lönen. Och då kanske det, vi kommer in på nästa skäl, lön efter fördelning av social status. Att ha hög lön ger social status. Och om man vill att någon ska ha social status så ger man en hög lön. Och då kan nästan lönesättning, i varje fall av höga chefer, och det här diskuteras både i Storbritannien och USA, att det kan ses som ett styrkebesked från ett företag. Titta vad vi har råd att ge våran vd, bräck det om ni kan. Och då är vi ganska långt från marginalproduktiviteten. Eller den ska gå att leva på. Men den är, föreställningen här är att lön sätts rationellt. Lön sätts för att man vill sätta just den lönen. Teorin har inget utrymme för det bara blev så. Eller som förra året fast lite mindre eller lite mer. Finns könsrelaterade löneskillnader? Jo, de finns. Och de beror på att betalda arbeten tillmäts olika värden. Och då börjar jakten på förklaringen. Vad är det? Det kan vara egenskapen hos arbetet, det kan vara egenskapen hos arbetsgivaren eller egenskapen hos den arbetande. Om vi börjar med arbetet. TCO gjorde på 1970-1980-talet väldigt bra studier av egenskaper hos arbetet och hur de liksom ändrade innebörd när man började diskutera kvinnor. Till exempel, smutsiga arbeten ska ha mer betalt, för det är obehagligt och farligt. Och det visar sig i praktiken på svensk arbetsmarknad att det smutsiga arbeten ger mer betalt för den som smutsar ner, men inte för den som städar upp. Och det är faktiskt samma nivå på smuts. Och dessutom bör smutsen vara av en lönegivande sort. Och jag höll på att böka runt, inte i smutsen utan i begreppen, och hittade grafit blandad med olja är väldigt lönedrivande. Kräk och bajs är det inte. Och riskabel osynlig smuts som infektionsrisker, ja, lite grann beroende på yrke. Tunga jobb ska ge mer betalt. Tunga lyft. Besvärliga arbetssituationer, slitsamma jobb. Och det finns åtskilliga sådana, även om de har blivit färre, till exempel i tillverkningsindustrin. Där har man maskiner som lyfter. Och idag, återigen, rapporter från jämställdhetsarbetarnas, jämställdhetsdelegationens, den heter Ja-delegationen, det är därför jag blandar ihop det med jämställdhetsarbetarna. Ja-delegationens rapporter. De tunga jobben idag has av kvinnor i vård och omsorg. Det går inte med en gråtande treåring att fundera så väldigt länge, även om man borde, om man verkligen ska lyfta upp det här barnet, eftersom man har lyft så många ledsna barn tidigare under dagen och ungen sitter på golvet och är som en sån där påse med full av ärtor som man lägger på nacken när man har ont, va? Den liksom halkar åt alla håll, utan det är inbyggt i jobbet. Påfrestande och ansträngande jobb ska ge mer betalt. Men psykisk påfrestning idag är högst i traditionella kvinnoyrken och det ger inte mera lön. Ansvarsfyllda jobb ska ge mer betalt. Men inte om ansvaret gäller extremt behövande människor. Till exempel dementa nattetid på ett äldreboende. Jobb som kräver högre utbildning ska ge mer betalt. Kvinnor som grupp har nu högre utbildning än män och det är påtagliga, stora och snabba skillnader både i Sverige och i OECD-länderna. Och det ger inte mer betalt. Det ger lite mer betalt och det gör att kvinnor får tillträde till arbete de inte hade tidigare. Till exempel läkare, arkitekter, jurister och så vidare. Viktiga jobb ska ge mer betalt. Ja, det tror jag är riktigt. Därför att då kommer det in vad betraktas som viktiga jobb. Vad är ett riktigt, viktigt jobb? Sen finns det nya resultat, återigen i Ja-delegationen. Tidigare har det sagts att kvinnor vill ha flexibla jobb för att kunna ta hand om familjen. Och därför så får de lägre lön, för det är en nackdel för arbetsgivaren att kvinnor vill ha flexibla jobb. Nu visar det sig att det är tvärtom. Kvinnor har de minst flexibla jobben. De måste vara på plats när de måste vara på plats. Hemtjänsten är ett exempel. Vården är ett annat. Och då visar det sig att de som har flexibla jobb, de får dessutom extra betalt för att de har flexibla jobb. Så det är alltså, kvinnor vill ha flexibla jobb, det är möjligt, men de har icke-flexibla jobb och där får de icke-flexibla jobbavdraget. Och det är alltså två nackdelar igen. Det var egenskaper hos arbetet. Egenskaper hos arbetsgivaren. Ja, där spelar sektorerna stor roll. Just den här arbetsgivaren kan inte betala mer för ditt utomordentligt värdefulla arbete. Därför att det är kommun och skattepengarna räcker inte. Så det är värdefullt, det är viktigt. Om du inte gick till jobbet så skulle Sverige stoppa. Och fort skulle det gå. Om man föreställer sig att man inte kunde ha dagis och äldreomsorgen igång, då skulle ni föreställa er hur mycket mer problem det skulle ställa till än en liten mesig flygsträck. Men det här har också utvecklats till just den här finansieringen av arbetet kan inte sträcka sig till mer. Och det är vårdarbeten som finansieras offentligt, men utförs i privat regi. Och där är det ju empiriskt så just nu att hoppet att när man får privata arbetsgivare så kommer lönen att öka för traditionella kvinnojobb. Det har inte visat sig vara sant. Det har snarare visat sig vara fel. När man alltså är anställd i ett företag som har vunnit ett anbud och sen kommun har ofta anbudet vunnits genom lägre kostnader. Då får inte personalen betydligt högre lön än vad de hade fått när verksamheten var i kommunal regi. Och sen har vi, kvinnor är så många. Det blir så hemskt dyrt. I sak är det fel, för det finns fler kvinnor än män. Fler män än kvinnor i befolkningen fram till 65 års ålder. Punkt. Män förvärvsarbetar i högre andel än kvinnor i den här åldern. Utropstecken. Men då har vi den intressanta yrkesklassificeringen som säger att kvinnor arbetar i få stora yrken medan män finns i specialiserade yrken. I den gamla yrkesklassificeringen som användes sista gången 2014 fanns det 27 maskinoperatörsbeteckningar och en undersköterskebeteckning. Undra på att kvinnor är ansamlade i stora yrken. Gör alla undersköterskor samma sak? Nej, sannoliken inte. Nu i den nya så finns det 4 undersköterskeklasser. Det är ju 4 gånger bättre. Man är inte upp i 27. Och man kan också säga att i de traditionellt manliga yrkena så har varje redskap lett till en yrkesbeteckning. De traditionella kvinnoyrkena ger ett sken av att det är problemlöst att gå från mentalvård till intensivavdelningar eller öppenvårdsmottagningar för tonåringar med ätstörningar. Alla kan göra allting, då kan det ju inte vara så svårt. Lön sätts på en marknad och marknaden är rationell, alltså är kvinnor lägre löner rationella. Ja, nu tycker jag vi har slitit isär där och det har vi gjort tillräckligt många 8 mars för att jag tycker det kan vara lagom. Låt oss istället fråga, lön sätts på en marknad, marknaden är rationell. Om då kvinnors lägre löner är rationella, vilket är syftet? Varför är det rationellt att kvinnor har lägre löner? För det leder ju inte till att man vill ha kvinnor på alla jobb för att de är billigare. Det kunde man ju tänka sig. Kvinnor har lägre löner. Ah, här kan vi få in en rabatterad verkställande direktör. Det skulle bli en väldig efterfrågan på kvinnliga verkställande direktörer om man verkligen gick på den övertygelsen. Men det finns alltså löneskillnader. De har funnits länge. De minskar med pyttemyrsteg. Med en mycket liten myra som går mycket trött. I ett arbetsliv och ett samhälle som förändras i rasande takt. Industriarbeten, traditionella manliga områden, har förändrats de senaste 20 åren. Så att den som inte har varit på ett större industriföretag de senaste 20 åren skulle knappt komma in genom dörren och bli otroligt förvånad. Det är stenhård konkurrens, det är knivskarp specialisering, det är hög produktivitet och till exempel att ta emot praktikanter är nära nog omöjligt därför att tidsmarginalerna ser inte ut som en industri. Och det är internationell knallhård konkurrens. Även inom vård och omsorg så bedriver man nu avancerad cancersjukvård i hemmen hos människor som är multisjuka. Man driver avancerad mentalvård hemma hos folk och det gäller att övertyga om att man faktiskt överhuvudtaget får komma in hos dem för att kunna börja dagens arbete. I den takten förändras samhället. Nya yrken kommer till i rasande fart. Gamla yrken försvinner eller krymper i alla fall som knappt är synbara. Men löneskillnaderna är kvar. Och Och då kan vi gå tillbaka till, ja, det är bra så, eller det är naturens ordning. Det går faktiskt inte att förändra löneskillnader, det är livsvillkor. Lika enkelt som att vi alla ska dö. Och jag tror att vi kan förkasta det. Det är faktiskt inte ett av livets villkor. Lön ingår inte ens överhuvudtaget i de grundläggande mänskliga förutsättningarna. Eller också kan vi säga att de som svarar för lönesättning och lönebildning är faktiskt fullständigt inkompetenta. För att om det är så att löneskillnader finns och när en snedsträck man har förklarat att de inte borde finnas, att de ska bort och att de är på väg bort, och så finns de ändå kvar, så det är antingen så att de som vill göra någonting åt det är helt inkompetenta, eller också fyller de där lönerna en funktion som vi faktiskt inte talar särskilt mycket om. Och den funktionen är så viktig att väsentliga delar av alla beslutsfattare i arbetslivet riskerar att framstå som magnifika misslyckanden allihopa. De lyckas ju inte med det de säger att de vill göra. Och då måste det bero på att något annat är viktigare. Eller att det är så obehagligt att göra något åt det här problemet att de inte vill ge sig in på så äventyrliga saker. Vilken verklig funktion fyller löneskillnader? Ordning och reda. Någonting i arbetslivet är stabilt när allting annat ändras. Fullt möjligt. Är det en maktfråga? Och då ska man inte säga att alla män har makt över det, för så är det långt ifrån. Men kan det leda till problem att störa män? Och jag har tidigare i helt andra internationella sammanhang kommit fram till ett synsätt som bygger på att svensk jämställdhetspolitik kan gå hur långt som helst så länge den inte stör män. Man kan alltså lägga till, man kan hjälpa till, kvinnor kan kvalificera sig, det har man gjort. När det var utbildningen som kvinnor inte hade så började kvinnor utbilda sig. När det var arbetssektorer så har kvinnor flyttat på sig till andra sektorer. När det var arbetstiderna så vill allt fler kvinnor ha, söker och får också, eller erövrar ett bättre heltidsarbete. Och förklaringarna flyr hela tiden undan och hamnar någon annanstans. Och jag föreslår alltså att vi slutar söka förklaringar till att löneskillnaderna skulle ha en rationell grund. Och istället diskutera, vad fyller befintliga löneskillnader för funktion? Det kan vara en maktfråga. Men det kan också vara ett sätt att försvara marknadens påstådda rationalitet. Där skulle ju inte finnas om det inte fanns goda skäl enligt marknadsteorin. Marknaden sätter rättvisa löner. Och om nu lönerna ser ut så här så måste det vara rättvist, för annars har marknaden fel. Och marknaden kan inte ha fel. Och att ändra på det, då skulle man alltså påstå i sak och i handling att marknaden för löner faktiskt inte är rationell. Och det, mina vänner, vore en djupt samhällsomstörtande handling som beslutsfattare i arbetslivet inte kan ta ansvar för. Sug på den ett tag. Tack så mycket.
Tack Anita, fantastiskt intressant. Det är nästan så jag skulle nästan... nu blir vi sugna på att debattera, eller hur? För här sitter ju verkligen en del av de som förhandlar om löner.
Jag vet.
De fackliga organisationerna. Men ni får hålla er, ni får liksom stålsätta er och hålla igen, så ska vi släppa upp några talare till. Det är unga personer som ska komma här. Hanna Håkansson, Tallar Gudis, Sandra Lindis, Emma Sildén, har du kommit?
Jag har kommit.
Nej, men jättebra. Yes. Då kan du röra dig neråt här, alltså, lite grann. Men vi ska börja med att få lyssna på Hanna Håkansson som är ordförande för Liberala studenter. Får du igång den?
Jag vet inte. Tycker jag.
Jag ska
läppa. Ja. Nu så. Eller?
Nu är den igång.
skillnader mellan män och kvinnor är en del av en struktur där det som är traditionellt manligt värderas högre än det som är traditionellt kvinnligt. Det är någonting som vi aldrig kan acceptera, och att bryta denna struktur är den liberala feminismens viktigaste uppgift. Lika lön för lika arbete behöver däremot inte betyda lika lön exakt lika mycket överallt. Lönespridning i sig är inte av ondo. Både män och kvinnor ska kunna ha en bra löneutveckling genom hela sitt arbetsliv. Den som är duktig och erfaren och bra på sitt jobb måste kunna tjäna mer än en nyanställd nybörjare. Strävsamhet ska synas i lönekuvertet även inom traditionellt kvinnodominerade yrken. En stor del av skillnaden i livslön beror dock på att män och kvinnor fattar olika beslut i livet. Kvinnor väljer högre utsträckning än män att utbilda sig inom yrken med låga löner i offentlig sektor. Och bland föräldrar så tar kvinnor ut den absoluta merparten av föräldraledigheten. Den förklaringsmodellen är dock ingenting som vi kan slå oss till ro med. De val vi gör är i hög utsträckning präglade av patriarkala könsnormer runt omkring oss. Och att bryta de normerna kring arbete och föräldraskap är minst lika viktiga för att komma till rätta med ojämställdheten. Mycket lite har hänt de senaste decennierna, och för att åstadkomma en förändring krävs en medveten liberal politik. Under alliansregeringen har Folkpartiet drivit igenom fler karriärsteg för lärare, och vi har också sett till att diskrimineringsombudsmannen kan jobba mer aktivt med lönekartläggningar. Att mäta ojämställdheten är ett viktigt verktyg för att kunna förändra den. Ett annat viktigt verktyg är att individualisera föräldraförsäkringen för att kvinnor på arbetsmarknaden inte ska sållas bort på grund av risken att de kanske eventuellt kommer att föda barn. Om män börjar ta större ansvar för hus och hem så kommer kvinnor att kunna ta större plats på arbetsmarknaden. Det är glädjande att den rödgröna regeringen aviserat att man kommer att lägga förslag om en tredje öronmärkt månad i föräldraförsäkringen. Men det är långt ifrån tillräckligt för att regeringen ska ha fog att kalla sig själv för feministisk, och jag förväntar mig betydligt mycket mer. Feministiska framsteg kommer inte av sig själv. Varenda seger som vunnit hittills har varit ett resultat av ett medvetet arbete av beslutsamma feminister med syfte att driva ner gamla patriarkala strukturer. Framtida feministiska reformer kommer kräva precis samma arbete. För att även kvinnor ska få lön hela dagen krävs politiskt mod och förändringsvilja från samtliga parter. Tack!
Kanonbra, tack ska du ha. Jag känner genast att här har vi nog diskuterat Anita och Hanna om lönespridning och värde på marknaden. Det kände jag, det blir ju kanonintressant. Nu ska jag välkomna Talla Al-Kurdi som kommer från Socialdemokratiska studentförbundet. Varsågod.
Ja, hörs. Ja, vad bra. Först och främst, tack för att jag får komma hit. Jag kom inrusandes hit från ett samtal om ett väldigt omdebatterat avtal. Jag, tre andra medelålders vita män, moderatorn, säger till mig: kom ihåg att ta för dig. Kom ihåg att ta för dig. Du måste våga. Jag tänker, jag sitter i partiets styrelse, inagerad i ett av Sveriges största partis verkställande utskott, är ordförande för ett förbund. Och jag ska få höra att jag ska få ta för mig. Nej, det är andra som måste backa tillbaka. Det är det handlar om. Och det är lite damn if you do and damn if you don't. Antingen är det fel val vi gör när vi väljer utbildning och hamnar i fel yrkesgrupp. Eller så är vi föräldralediga och ska skylla oss själva att vi skaffar barn. Men det är inte så att vi kan hävda att motparten ska ta mer av föräldraförsäkringen. Eller så är det så att vi väljer att inte skaffa barn för karriärens skull, och då är vi själviska. Det är alltid våra val det är fel på, hävdas det. Men aldrig strukturen. Och aldrig de som bestämmer strukturen. För ja, det handlar om makt. Det är min bestämda åsikt. Det handlar om hur makten är fördelad. Men som är helt ärligt, jag börjar fundera på om saker och ting är ouppnåeliga. Är det så att det nu ser föräldraförsäkringen är en utopi. För vi kämpar så hårt. Varje år säger vi, när vi ser föräldraförsäkring. Och sen så ska vi vara glada för en tredje reserverad månad. Där kan jag säga att Socialdemokratiska studentförbundet är inte alls nöjda. En investerad föräldraförsäkring är en självklarhet och ingenting annat. Vi har en arbetsmarknad av män för män. För så är det, va? Vi finns på arbetsmarknaden, men vi existerar ändå inte. Den är gjord för någon annan. Vi finns på arbetsmarknaden som en välgörare. Det är vårt kall, så att säga. Vi kan arbeta övertid men inte få lön för det. Vi kan skippa våra kisspauser för att hinna med den där patienten. Och vi ska stanna hemma och utföra större delen av hemarbetet. För vi har ju inte råd med något annat, sägs det. Av män för män. Men nej, när vi ser att föräldraförsäkringen är inte en utopi. Ett jämställt samhälle är inte en utopi. Det är en kamp vi ska föra. Och det är en kamp om makten. Det är inte en kamp om huruvida jag som individ gör rätt val eller fel val. Det är en kamp om huruvida någon annan ska backa tillbaka och ge mig och hälften av befolkningen mer plats på arbetsmarknaden, alla livets skeden. Högern vill prata om utanförskapet. De som är utanförskap, de ska straffas, de ska osynliggöras. Det är dåligt att de är utanförskap. Men vi pratar sällan om hur det ser ut i innanförskapet. Vi ser makthierarkin innanförskapet. Är det så där fint och bra? Men vi ska vara glada att vi är innanförskapet om vi är det. Vi ska vara glada att man hävdar att utförsäljningen av välfärden, det är ju för er. Man säljer ut välfärd med argumentet om mitt kön. Man subventionerar vissa tjänster med att jag som invandrarkvinna behöver det. Och så vidare. Det är ett föraktfullt argument skulle jag säga. För jag kan mer än så, men ge mig plats. Ja, jag vill hävda att det är dags för lika lön för olika arbete. Det är här värdediskrimineringen handlar om. Hur kommer det sig att vi värderar produktivitet utifrån kön och inte utifrån nyttan? Det är det här jag och studentförbundet vill ändra på. Klassmedveten feminism. Tack ska ni ha.
Okej, det fick vi några pinnar till brasan. Lika lön för olika arbete. För kvinnorargumentet som alltid körs ut precis vid 8 mars gärna också, som Agneta visar, om makt och marknad. Nu ska jag välkomna Sandra Lindqvist som kommer från Vänsterns studentförbund. Har du igång din apparat?
Jag tror det.
Ja,
ni hör mig.
Ja.
Sandra Lindqvist, jag är förbundsordförande för Vänsterns studentförbund. Vi är en av vänsterorganisationen i Vänsterfamiljen med Vänsterpartiet och Ung Vänster. Och tack för att jag fick komma hit idag. Det här är en sjukt viktig fråga. Vi lever i ett samhälle präglat av en könsmaktsordning genom vilken män överordnas kvinnor. Könsmaktsordningen formar kvinnor och mäns liv och relationer i såväl den offentliga som den privata sfär. Att kvinnor värderas lägre, får lägre lön och utför mer obetalt arbete är uttryck för könsmaktsordningen. Denna ordning upprätthålls och återskapas genom de materiella förutsättningar som underordnar kvinnor och genom de normer som formas utifrån dessa. Underordningen är strukturell och återskapas i alla sociala relationer av både kvinnor och män. Vi föds med fysiskt olika kroppar. Men vad som är kvinnligt och manligt är inte medfött utan skapas i ett socialt och historiskt sammanhang. Kvinnlighet och manlighet sitter djupt rotat, men är samtidigt förlämpligt. De produceras aktivt av samhällets institutioner. Familjen, skolan, vården, näringslivet. Några av de institutionella miljöer vart könens specifika karaktär formas. Genom historien har kvinnoförtrycket lyckats överleva radikala samhällsförändringar, formera sig i nya skepnader och praktiker. Och två principer som genomsyrar könsmaktsordningen är könens isärhållande och mannen som norm. Det innebär att trots att män och kvinnor verkar tillsammans inom många områden, och många av de områden som vi har pratat om idag, så hålls könen samtidigt isär. Denna falska uppfattning om naturliga könsegenskaper utgör maktstrukturens ideologi. Föreställningar, normer, internaliseras och blir en del av vilka vi faktiskt är på riktigt. Och det får effekten inte bara i personliga relationer, för om vi tar strid eller inte i situationer som rör våra personliga rättigheter och hur vi värderas. Män som kollektiv, men även enskilda män i specifika situationer, tjänar på att vara män. Upprätthåller därför medvetet eller omedvetet könsmaktsordningen. Och för att uppnå ett jämställt samhälle måste mäns makt och de privilegier som idag upplevs som självklara minska. Varför kampen mot alltså könsmaktsordningen i första skedet är inte någon, det är ingenting som män tjänar på. Det förstår de själva också. Det betyder också att kvinnor måste ta plats på mäns bekostnad, som vi har hört här tidigare. Och samtidigt förlorar även män på könsmaktsordningen, alltså den begränsar och styr handlingsutrymmet. Men både för kvinnor och män. I sin nuvarande form är kvinnoförtrycket en del av den kapitalistiska strukturen. I den kapitalistiska ekonomins arbetsfördelning utförs det oavlönade reproduktiva arbetet i stort sett uteslutande av kvinnor, vilket på olika sätt medför ekonomiska och sociala nackdelar. Reproducerar föreställningar om att kvinnor är särskilt lämpliga för vissa typer av arbeten. Men det här är en samverkan mellan könsmaktsordningen och kapitalismen i kvinnoförtrycket. Att kvinnor betalas lägre löner följer bara kapitalets intressen och logik. Och för att bekämpa det räcker det inte att nå en jämn fördelning mellan kvinnor och män, utan det krävs en jämn fördelning av resurserna i hela samhället. Det är dags att vi slutar prata, visar vårt värde och går hem 15:56.
Tack ska du ha, Sandra. Ja, här fick vi till oss om hur vi ömsesidigt upprätthåller en underordning, en samordning och en kontinuitet. Och du använde tvärtomspråket lite som Agneta, det vill säga världens överlevare är kvinnoförtrycket. Överlevare brukar tycka det är positivt, eller hur? Men här blir det liksom kvinnoförtrycket och privilegiers fördelning. Nu har Irene Wennemo kommit, statssekreterare. Du kan få den här så småningom. Ska du lyssna på en till talare, Emma Sildén. Och du är inte ordförande med talesperson.
Ja.
För något som heter inte under 24 000 kronor, tror jag.
Ja, det kan vi slänga till så vi vet vad vi pratar om. Jag kan dra lite kort om det. Emma heter jag alltså. En av två talespersoner i Stockholm för sjuksköterska studenternas löneuppror. Inte under 24 000. Jag kan säga kort, det är en partipolitiskt obunden rörelse som består av sjuksköterska studenter över hela Sverige som har gått samman, satt ett gemensamt krav på inte under 24 000 när vi kräver vår första ingångslön. På många ställen, bland annat i Stockholm, har vi nu höjt kravet till inte under 25 000 kronor. Yes! Jag tänkte börja med ett... Hör ni mig förresten? Bra. Jag tänkte börja med ett citat. Det går så här. It's always cheaper to pay labor its full value. Labor underpaid is always more expensive. Och vi skulle kunna översätta det med, det är alltid billigare att betala arbetskraften sitt fulla värde. Underbetald arbetskraft är alltid dyrare. Jag tycker det är ett svinbra citat. Och så blev jag förvånad när jag såg att det är Florence Nightingale som har myntat detta. Innan jag började plugga till sjuksköterska så hade jag en ganska ensidig bild av den här kvinnan Florence Nightingale. Min enda relation till henne var att hon var någon slags öm, moderlig kvinna som gick omkring med sin lampa bland sårade och skadade i kvinnkriget och gjorde det kvinnor gör bäst, det vill säga vårda. Florence gjorde väldigt mycket mer än så. Jag ska inte prata så mycket mer om Florence, men kolla in henne om ni inte har gjort det. Otroligt slagkraftig, smart, feministisk kvinna. Anledningen till att jag vill droppa det här citatet är att jag tycker att det har väl sällan varit så aktuellt som det är idag. Mer eller mindre varje dag kan vi läsa om sjukvårdskris, stängda vårdplatser, landstingsbudgetar i fritt fall. Och vi kan läsa om sjuksköterskebristen. Det är en alarmerande sjuksköterskebrist som enligt siffror från SCB kommer att göra att Sverige inom 15 år saknar 30 000 sjuksköterskor. Men jag undrar, vad handlar den här bristen om egentligen? Vi behöver absolut utbilda fler sjuksköterskor, men vad händer sen? Varje år utexamineras cirka 4 000 sjuksköterskor i det här landet. Efter 2 år i yrket så överväger var tredje sjuksköterska att lämna det här jobbet. Efter 5 år så uppvisar 30% allvarliga utbrändhetssymptom. Utöver det så är det varje år cirka 1300 sjuksköterskor som söker norsk sjuksköterskelegitimation. Och det som orsakar detta, det är ofta de bristande arbetsvillkoren och eftersatta lönerna som väntar oss ut i arbetslivet. Jag pratar gärna om brister inom vården, men jag vill bara påpeka att bristen, den handlar inte främst om antalet sjuksköterskor. Vi finns, och vi blir fler. Men då vår kompetens och vår kunskap inte värderas korrekt, då är det inte konstigt att många av oss faktiskt väljer att jobba med annat. Vi kan gå till andra arbetsgivare. Vi kan också flytta till Norge. Bristen, den handlar mer än något annat om bristen på arbetsgivare som erbjuder lämpliga villkor och avtal. Det handlar om bristen på arbetsgivare som betalar arbetskraften sitt fulla värde. Och det är här inte under 24 000 kommer in. Sjuksköterskestudenternas löneuppror inte under 24 000. Det startade i Umeå våren 2011. Det växte fram ur ett missnöje över det usla löneläge som rådde för nyutexade sjuksköterskor. Det togs ett initiativ. En avgångsklass gick samman. De vägrade ta anställning om ingångslönen var under 24 000. Tillsammans ville de göra skillnad. Strategin, det gick ut på att en enad front nyutexaminerade sjuksköterskor ställde samma krav, krävde samma lön och tackade nej till samma jobb med förklaringen inte under 24 000. Det här upproret det spriddes snabbt över hela Sverige och idag har vi lokala avdelningar i ett 15-tal städer ungefär. Strategin är fortfarande densamma. Vi går på så många anställningsintervjuer som vi bara orkar. Vi framför vårt löneanspråk. Vi tackar konsekvent nej om löneerbjudandet är för lågt. Sen får vi också statistik över allt detta. Så att vi har lite koll på hur de färska ingångslönerna ligger. Vi peppar varandra att våga tacka nej. Vi peppar varandra att våga prata lön. Det är inte fult att prata lön. Vi peppar varandra att våga sätta sitt eget värde. Och det här värdet som jag sa tidigare, det har vi nu höjt till inte under 25 000. Devisen kvarstår. Tillsammans gör vi skillnad. Hinder har det funnits gott om i sjuksköterskeyrket. Inte minst så dras vi fortfarande, fastän det är 2015, med den gamla mossiga föreställningen att sjuksköterskeyrket, likt andra vårdande yrken, är ett kall som Talla var inne på förut. Det är något som en kvinna är ämnad att göra. Det är något som ligger i hennes natur. Gamla tiders sjuksköterska, det var för övrigt bara kvinnor som förmodligen fick vara sjuksköterskor, men hade inte tillträde till den här marknaden först 40-50-talet. Gamla tiders sjuksköterska, hon förväntades viga sitt liv åt patienterna och åt vårdandet. Och utan att nödvändigtvis kräva något i gengäld. En altruistisk och självuppoffrande personlighet rimmar det ganska illa med att begära betalt för sitt arbete. Vi har kommit betydligt längre idag, absolut. Sjuksköterskeyrket är en profession för både män och kvinnor. Vi har en yrkeslegitimation. Vi har en kandidatexamen i omvårdnad. Vi har vårt yrkesförbund, vårdförbundet. Vi har vårt studentuppror. Och vi får faktiskt lön. Dock står lönen sällan i proportion till vår utbildning och till vår kunskap. Eventuellt är det även så att det faktum att det fortfarande är ett kvinnodominerat yrke gör att yrket som helhet värderas lite lägre. I dagsläget är möjligheterna till god löneutveckling när du väl kommit in på arbetsmarknaden begränsade för en sjuksköterska. Den ingångslön som du får som nyexad, den kommer att följa dig genom arbetslivet. Inte under 24 000 tar fasta på detta då vi kräver våra 25 000 kronor. Och vi påpekar alltid det här för studenterna vi pratar med. 25 000, det är inte en bra lön. Det är en rimlig lön. Så hur gör vi då? Hur går det till? Och framförallt, hur går det för oss? När upproret startade då för 4 år sedan så låg ingångslönen för en nyexad sjuksköterska i den här stan på ungefär 21 000 kronor. Förra året, 2014, då gick över hälften av de nyblivna sjuksköterskorna in med en lön på 25 000 kronor eller mer. Närmare 87% fick 24 000 kronor eller mer. De färskaste siffrorna håller vi fortfarande på att sammanställa, men jag kan säga att det ser ännu bättre ut än vad det gjorde i somras. Så det rör på sig. Vi har sett att genom att vi sätter hårt mot hårt, genom att stå samlade kring vårt krav, så lyckas vi med något som jag skulle vilja beteckna som historiskt. Det är såklart en kamp som förs varje dag. Under varje anställningsintervju, vid varje löneförhandling. Det är inte alltid lätt. Framförallt inte då landstingen återigen har enats om en gemensam lönepolicy för nyexade sjuksköterskor. Vi ska få varken mer eller mindre än 24 till 24 500 kronor. Detta är dock inget som bekommer inte 24 000. Upproret, det kvarstår, det fortsätter, så även kravet. Vi vet vårt värde. Vi ser till att våra arbetsgivare också vet vårt värde. Och vi studenter gör det tillsammans. Eftersom det är det enda sättet. Tillsammans gör vi skillnad. Tack.
Tack ska du ha, Emma. Ja, Florence Nightingale. Hon var precis som en bok heter som ni kan läsa. Jag är ingen Florence Nightingale. Utav Åsa Moberg. Och där lär man sig att hon bland annat var statistiker. Och uppfann cirkeldiagrammet, om ni har umgåtts med det någon gång. Men här fick vi också lära oss att 4 000 nyutexaminerade ganska snabbt minskar. Och när Agneta pratade så använde du marginalproduktiviteten för att vi skulle få igång hjärnorna. Men här undrar jag om vi fick exempel på marginalimproduktiviteten. Alltså om någon nu som är duktig kan göra en liten räkning, vad är marginalkostnaden för varje utbildad icke-arbetsaktiv sjuksköterska? Det tycker jag ska vara kanonbra. Det är säkert någon som kan leverera det. Sen vi har lyssnat på Irene Wennemo. Och Irene Wennemo är statssekreterare hos arbetsmarknadsminister Ylva Johansson. Och för att introducera det lite så har vi pratat om våra krav från 1556-rörelsen. Alltså heltiden, den jämställda föräldraförsäkringen och lönekartläggningar. Men vi är naturligtvis sugna på att höra ännu mer om vad regeringen tänker att man kan göra för den här komplicerade frågan om arbetsmarknaden eller arbetsmarknadens funktionssätt för kvinnor och naturligtvis särskilt för lönebildningen. Det var jätteroligt att du hade tid att komma. Har du fått igång den? Är den funktionell och nöjd ännu? Jag kan hjälpa dig. Så blir det, får vi hoppas. Ja. Jo, varsågod.
Funkar det?
Nej, om ett tag nu gör den det.
Nu funkar det?
Ja.
Jättekul att vara här.
Sen är det så här att om man är statssekreterare så är det ministern som får säga allt roligt och trevligt. Och statssekreteraren får säga allt som är lite jobbigt och tråkigt och sådär. Alla positiva nyheter kommer hon stå för. Jag står mest för att försöka förklara det som inte är så positivt. Men så är det. Det är mitt liv. Men det är roligt ändå. Jättekul att vara här också. Trivs så bra att komma tillbaka till de här korridorerna. Här har jag spenderat 10 år av mitt liv. Känns bekant allting. Jag tänkte börja prata lite grann om den här frågan om dels inkomstskillnader och löneskillnader. För det är verkligen olika mekanismer som ni ju känner till som påverkar detta. Och man kan säga att det som är... Alltså vi har ju mycket större inkomstskillnader mellan kvinnor och män än vad vi har löneskillnader. Och det är ju faktiskt inkomsten man lever av. Om man börjar med det så handlar det väldigt mycket om, som vi har hört tidigare, det här liksom mixen av obetalt och betalt arbete. Om man tittar på sådana här tidsanvändningsstudier så kan man se att kvinnor och män jobbar faktiskt ungefär lika mycket i genomsnitt. Sen är det förstås olika över livet, när vi har småbarn jobbar ju mer än annars och så vidare. Men den stora skillnaden är att kvinnor har mycket mer obetalt arbete och män har mycket mer betalt arbete. Och förstås så leder det då till att kvinnor förstås har mycket sämre inkomster. Och det här är ju inte något som bara påverkar stunden. Det påverkar liksom hela framtiden, pensionerna och så vidare också. Det faktum att man har mycket lägre inkomster. Och det här är väldigt mycket en arbetstidsfråga. Kvinnor jobbar kortare arbetstider. Då kan man tänka sig, ja men så här kanske man väljer att göra i familjerna och så vidare. Men i allt större, så var det kanske inledningsvis när kvinnor gick ut på arbetsmarknaden. Då var det en liksom poäng, tyckte många, att liksom för att kunna börja jobba så var det liksom bra att vi hade deltid i Sverige. Och sen, stora problemet var väl att den här strukturen av väldigt mycket deltider där kvinnor arbetar har verkligen cementerats. Det har blivit en självklarhet i kvinnodominerade sektorer. Där har man väldigt mycket deltider. Och arbetsgivarna tycker självklart att det här är ganska praktiskt. Alltså det kan vara lättare att lägga scheman med deltider och så vidare. Men de arbetsområden där det har varit mycket män är det självklart med heltider. Och för att så ska det se ut helt enkelt. Män kräver heltider och de jobbar heltider. Och det handlar faktiskt inte så jättemycket om verksamhetens behov, utan man kan ta handeln till exempel. Då är det uppenbart så att där är väldigt mycket män som jobbar i handeln, alltså elhandel och så vidare. Där fungerar det jättebra med heltider. Och så går man då till den handel där det är mycket kvinnor som arbetar, då som Lindex och alltså mycket så här klädhandel och så vidare, där är det mycket deltider. Och arbetsgivaren har ju faktiskt, de har mycket att tjäna på det. Det lönar sig att ha mycket deltider. I viss utsträckning kan man säga, det finns också, det kan verkligen gå för långt, men de tycker att det är bekvämt. Så att när de får det när de har möjlighet att ha deltid så väljer de ofta det, kan man säga. Sen finns det många från kommunalen som säger att det här är liksom så här, det är bara slentrianmässigt att man gör på det sättet. Men det är klart att det är en slentrian som är väldigt enkelt hur som helst att ta till. Särskilt när man har en man behöver lägga scheman över liksom stora delar av dygnet. Och man kan säga att det här är verkligen ett stort problem. Och det är allt färre kvinnor som tycker det är en bra idé att jobba heltid och allt fler som vill. Eller bra idé att jobba deltid och allt fler som vill jobba heltid. Men man kan säga att det här är inte det enda problemet vad gäller liksom det som påverkar inkomstskillnader. Man kan också säga att kvinnor har en svagare anknytning till arbetsmarknaden. Man har mycket mer visstidsanställningar än vad män har. Speciellt när man håller på att etablera sig. Och det är många fler kvinnor som... Man kan säga att om de här som har en visstidsanställning under en kort period, då är skillnaden är inte jättestor mellan kvinnor och män. Men när det gäller de som har visstidsanställning som staplas under långa perioder så är det en klar överrepresentation av kvinnor. Så det är liksom i kvinnodominerade branscher. Och har man inte fast tillsvidareanställning så är det mycket lättare att man hamnar i arbetslöshetsperioder och så vidare. Sen ytterligare en faktor som påverkar de här inkomstskillnaderna, det är förstås frånvaron från arbetslivet. Och då kan man säga att kvinnor är mycket mer föräldralediga än män. Det är något som skapar då lägre inkomster. Men det är också så att kvinnor i all större utsträckning också är mer sjukskrivna än män. Och den här könsskillnaden mellan kvinnor och män vad gäller ohälsa har verkligen ökat ganska påtagligt under senare decennier. På 70-talet så var kvinnor, början på 80-talet, innan dess så var män mer sjukskrivna än kvinnor. Och sen dess så har det blivit tvärtom och den här skillnaden faktiskt ökar och ökar. Och vi kan se att det som framförallt ökar, det är då psykiska diagnoser. Och det är relativt, tidigare var det mycket mer liksom belastningsskador bland 50-plussare vad gäller, som skapar mycket ohälsa. Nu kan vi säga att det är mer psykisk ohälsa och det är också bland yngre kvinnor i mycket större utsträckning än tidigare. Mycket under den här perioden när man etablerar sig på arbetsmarknaden, när man har små barn. Men sen om man går över till löneskillnaderna, som ju också förstås är oerhört viktiga, så kan man säga att den viktigaste förklaringen till att det är så stora löneskillnader mellan kvinnor och män, det är att man jobbar i helt olika yrken. Och att vi har en påtagligt stor könssegregering på den svenska arbetsmarknaden. Och jag höll på att skriva om en bok om välfärdspolitik förra året och fördjupade mig liksom verkligen långt tillbaka i historien. Och det som är intressant i Sverige, det är liksom, om man är liksom ekonomhistoriker, det var att vi hade en ganska låg grad av arbetsdelning mellan hushåll i Sverige. Alltså vi hade inte alls, liksom, städerna var väldigt små, det fanns liksom inget skråsystem egentligen. Utan arbetsfördelningen inom hushållet var väldigt påtaglig. Det fanns tydliga kvinnosysslor och det fanns tydliga manssysslor. Och sen var den här gränsen kunde vara lite flytande exakt vad som var kvinnosyssla och vad som var manssyssla i olika regioner. Men i alla regioner så hade man en väldigt påtaglig liksom uppdelning vad som var en kvinnosyssla och vad som var en manssyssla. Och sen, ja, i och med industrialiseringen så har ju vi förändrat mycket. Men man kan säga att det som verkar vara så här extremt trögt arv i Sverige, det är att vi har en väldigt så här tydlig uppdelning av vad som är kvinnosysslor och vad som är manssysslor. Speciellt i LO-yrken skulle jag faktiskt vilja säga. Där är påtagligt hur olika sektorer man jobbar i. Men man kan säga att yrkesreglering är inte hela. Det förklarar inte allting, utan det handlar också om att inom samma yrke så gör man också olika arbetsuppgifter i viss utsträckning. Man jobbar också i olika sektorer. Om man tar jurister, som jag tycker är ett otroligt intressant exempel. Jag jobbar ihop med en massa jurister nu, nästan alla är kvinnor. För det är de som gör på arbetsmarknadsdepartementet, är liksom påtagligt. Va? Där finns några få manliga jurister och så finns det massor med kvinnliga jurister. Och så där ser det ut inom hela domstolsväsendet just nu. De manliga juristerna, de är i privata sektorn, tjänar mycket mer, har mycket högre löner, har helt, kan man säga, ofta en arbetssituation som nästan inte går att kombinera med att ha familj eller ha barn, utan bygger verkligen på att man är gift med en kvinna som kan vara föräldraledig i mycket större utsträckning, kan vara och så vidare. Så även inom samma yrke kan man se att liksom män och kvinnor hamnar i olika liksom sfärer som har olika förutsättningar. Och det här cementerar ju förstås skillnaden då. När mannen har betydligt högre lön och kvinnan då tar ett mycket större ansvar för familjen. Och att det liksom är nästan omöjligt att vara två jurister och bägge två jobbar i privatsektorn. Mm. Om man ska ha en familj samtidigt. Så det här är verkligen något som de här mönstren etablerar sig väldigt snabbt. Där liksom kvinnor tycker, hamnar i och så vidare. I sektorer där det är lätt att kombinera familj och arbete. Och det är då ganska, det är som prioriterat under många år. Och, då liksom, och det här cementerar verkligen de här olikheterna, jag vill säga, vad gäller löner. Sen om vi går över till vad kan man göra åt det här? Och då kan man väl säga att det finns, vi har ju liksom en arbetsuppdelning i Sverige mellan vad regeringen gör och också vad man gör på kommunal nivå och vad arbetsmarknadens parter gör. Och i Sverige har vi en modell där det verkligen är arbetsmarknadens parter som sätter lönerna. Och jag skulle vilja säga att det finns absolut stora fördelar med det om man tittar på vad man jämför med andra länder. Vi har en ganska flexibel lönebildning, man får ansvarstagande parter. Man springer inte till regeringen och kräver högre löner om man inte är lärare. Och vissa andra kanske. Och man försöker verkligen liksom hitta bra system för det här mellan arbetsmarknadens parter. Och man kan säga att hela det här är jätteroligt att höra liksom med här 24 000 rörelsen. För det är verkligen ett liksom grundläggande fackligt arbete. Det är precis så det ska se ut. Liksom. Vi vägrar acceptera vissa villkor och så försöker man tvinga arbetsgivaren att anpassa sig till det. Grundkurs liksom på hur man ska jobba fackligt. Och jag menar så här, man kan säga att det finns absolut stora fördelar med den här lönebildningen. Och vi har liksom ett kostnadsläge i Sverige som ökar i rimlig takt jämfört med andra länder. Vi har liksom konkurrenskraftig industri. Vi har väldigt lite konflikter. Det som den här modellen har haft väldigt svårt att hantera under de senaste 10-15 åren, det är de relativlöneförändringar som behöver ske. Att liksom kvinnors löner och de sektorer med där det är liksom kvinnodominerade har väldigt svårt att komma i kapp de andra områdena. Och det handlar inte bara om modellen utan också om att vi har haft extremt låg inflation vilket gör att det är otroligt mycket svårare att göra såna här relativlöneförändringar om ingen ska få liksom sänkt lön, vilket ingen accepterar i Sverige skulle jag säga. Så att det här har väl liksom, man kan säga att den lönebildningsmodell som vi liksom låste fast på 90-talet då hade vi tittat på 70-80-talet med enormt stora problem, skapade två stora fördelar skulle jag säga. Bra konkurrenskraft, inga konflikter, men skapade en väldigt inflexibel lönebildning. Det är väldigt svårt att göra förändringar även om det finns ett starkt tryck på det. Och då kan man säga att om det här, om lönestrukturen blir så fastlåst som den blir, så skapar ett väldigt starkt politiskt tryck på att göra förändringar. Och då kan man säga att lärarna är de som har varit mest tydligast mobiliserat och också fått ett väldigt starkt stöd. De flesta tycker att lärare borde ha högre löner. Och det är klart att liksom, löser man inte det bland arbetsmarknadens parter, så kommer politiska partier ta till sig det här och börja driva att nej, vi måste göra det här på ett annat sätt. Och det är väl det som också har tagit. Så att nu finns det liksom ett politiskt krav på att liksom, eller ja, regeringen har sagt att lärarnas löner måste höjas mer. Men det finns verkligen en fara på det här. För då, det blir ju att staten börjar lägga sig i lönebildningen och ta det ifrån arbetsmarknadsparter. Och det är klart att om lärarna ska ha mer, så ja, men då borde då socialsekreterarna också kanske ha mer. Och sjuksköterskorna borde då kanske också ha mer. Och så plötsligt har vi en lönebildningsmodell som är helt annorlunda än vad vi har. Och min bild är ju att det är otroligt viktigt att man liksom får en bred acceptans för att vissa grupper ska få mer bland de andra parterna. Annars börjar alla bara slåss om att ha mer än någon andra och liksom egentligen hamnar man. Får man inte de här förändringarna till stånd? Så jag tycker att det är bra att vi har det här. Däremot så har vi faktiskt försökt tydliggöra att det här medlingsinstitutet som spelar lite roll, det har fått ett nytt uppdrag att liksom fokusera mer på jämställda löner. Och lyfta det i samtal med parterna, göra analyser och så vidare. Så att vi har försökt skärpa upp den här frågan. Men sen betyder inte det här att vi liksom inte bryr oss om de här frågorna. Och jag tror att det finns väldigt många andra områden som är oerhört viktiga för att få till stånd förändring. Det handlar om familjepolitiken, framförallt föräldraförsäkring, att få ett mycket jämnare uttag. Och där man ändå är liksom på väg, eller ja, vi vill lägga ett förslag om att man så börja kvotera mer till bägge föräldrarna. Men det handlar också om att man egentligen på ohälsoområdet börjar faktiskt liksom hitta vägar att hantera den här ökade ohälsan bland kvinnor. För det här är verkligen något som också skapar stora problem vad gäller ökade inkomstskillnader. Framförallt liksom utslagning ur arbetslivet ganska tidigt hos kvinnor. Och vi håller på med en arbetsmiljöstrategi nu där vi faktiskt lyfter de här frågorna. Man kan säga att män, de är överrepresenterade i olyckor och kvinnor är mycket mer då, som, ja, det är psykosociala arbetsmiljöproblem. Och om man tittar på hur arbetsmiljöarbetet har utvecklats historiskt, så var man helt fokuserad på olyckor och giftiga ämnen. Sen började man lyfta det här med belastningsskador. Man kunde se att även om man liksom bara lyfter väldigt lite fram och tillbaka dagarna ända, så fick man belastningsskador även om det här inte var speciellt tungt. Just de här upprepade små lyft hade väldigt negativa effekter. Men det var ju väldigt massa mätande och analyserande av vad var det som ledde. Hur farligt är det och vad gör vi för att man inte hamnar i situationen? Och jag skulle säga att vi har kommit en bra bit på väg. Man har insett att man kan inte sitta i kassan 8 timmar om dagen, utan man måste faktiskt rotera och göra andra uppgifter. Men där vi inte har kommit långt alls, det handlar faktiskt om emotionell belastning. Och jag skulle säga säga att det vi kan se, de yrken där kvinnor slås ut mest just nu, och det är de här arbeten där man jobbar med väldigt tuff emotionell belastning. Alltså vi kan se att det handlar allting från läkare och präster, socialsekreterare, sjuksköterskor, undersköterskor, lärare, där man är under en väldigt stor press. Och vi har egentligen inte alls gjort några bra analyser av hur mycket emotionell belastning orkar man. Finns det emotionella belastningsskador helt enkelt? Vad gör man för att orka mer? Att man inte går hem och liksom bara tänker på den här liksom, ja, arbetslösa personen på socialbidrag som säger att man ska ta livet av sig och så vidare. Och man kan inte sova på natten. För jag tror verkligen det handlar väldigt mycket om de psykosociala arbetsmiljöproblemen. Det handlar mycket om att man har en extremt tuff press på sig. Och man kan liksom inte släppa de här problemen när de kommer hem. Det går liksom att liksom vattenrör i marken vittrar sönder och sånt där, det kan man faktiskt liksom, ja, det är ett problem, men det kan man faktiskt släppa när man går hem. Men när liksom människor håller på att gå sönder, då tar man med sig det hem och mår dåligt. Och det är någonting som vi måste verkligen liksom hitta ett nytt sätt att angripa och se, vad gör man för att man ska, för att jag menar, många söker sig till de här jobben för att de vill jobba med människor. De vill bara inte jobba med människor under de här villkoren som man utsätts för idag. Så, där tänkte jag sluta, för det var faktiskt tillräckligt, förstod jag.
Jämställdhetspodden produceras av Anton Kantor, Julia Burman, Hedvig af Sandeberg, Pernilla Söderblom, Sara Götesson och Shahrzad Fazeli.